Podplay.
Alltså så himla mycket knark som var i omlopp, eller?
Alltså. Så hon har liksom inget annat val än att börja vårda honom i deras hem.
Vad fan pågår? På en sedel i hans kalsonger?
Ja.
What the fuck? Jättekonstigt. Mm.
Då sätter vi väl igång,
hälsar vi.
Hallå.
Då hälsar vi hjärtligt hej. Välkomna. Hallå. Hej.
Lika synkat som vanligt. Så...
Nej, men gud. Vi är så ivriga på att komma igång så att vi vet inte ens
vart vi ska börja.
Vad vi börjar.
På sig.
Hur är läget, Karin?
Jo, men det är bra, tack. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Du, bride to be.
Bridezilla over here.
Ah, fan alltså. Har du liksom vilket har varit ditt största brudbryt hittills? Har du haft något?
Alltså, jag har typ inte det.
Då börjar det bli hög tid.
Jag hade ett litet brudbryt, men där hade Oskar ett brudgumsbryt. Så det var liksom gemensamt. När vi ska ju ha liksom festen, själva festen, hemma.
Ja.
I tält ju. Så här om kvällen så ringde Oskars pappa och var så här: ja, vi måste ju tänka på grannarna och liksom, vi får kanske stänga ner festen liksom, så vi inte stör grannarna. Och då var det typ att vi bara, okej, men typ när då? Ja, men runt ett så borde man väl ändå tänka liksom, att folk behöver sova. Och då bara, vi bara tittar på dem och bara, här är alltså en person som har haft fester i sitt hus i 40 år som har pågått till 5 på morgonen.
Och nu?
Och nu ska han börja stänga ner festen.
Ja, jag fattar.
Så då vill på.
Ja, då fick ni ett gemensamt bryt.
Gemensamt bryt. Och sen så lät vi det marinera i 2 dagar. Sen ringde vi upp och tog ett jättesansat samtal. Så nu kommer vi inte stänga ner festen. Men Pelle är typ orolig att polisen ska dyka upp. Vilket är så här,
gud, vad roligt tecken... om de hade.
Alltså jag hade typ också tyckt att det var toppen. För att då hade de säkert förväntat sig att det var så. En jättestökig studentfest. Och sen så är det ett gäng medelålders människor.
Ursäkta.
På bröllop.
Förlåt, vad kallar du oss? Alltså,
men vi är väl medelålders?
Är vi det?
Alltså, när börjar medelåldern?
Alltså, mitt i livet. Jag tänker... Okej, vi har några år kvar. Men jag tycker att det vore toppen. Det vore grymt. Och jag tycker att Pelle kan gå runt till grannarna och ge dem små paket med öronproppar om han känner sig orolig.
Han har skickat ut ett jättetrevligt brev. Jättebra. Alltså pappersbrev.
Ja,
så om ni bor runt Oskars föräldrar i Lund, don't bother come knocking. Eller om ni gör det, så join the party.
Alltså verkligen, det är väl en skitbra idé. Jättebra.
Exakt.
Ja. Bra.
Men det ska bli jättekul. Det har varit mitt största bridezilla-bryt.
Ja. Se fram emot att höra om fler nästa vecka.
Mm.
Men du, jag har 2 saker innan vi sätter igång. Båda 2 rör våran Patreon.
Ja.
Det ena är... Och jag, efter mycket om och men, har lyckats lösa så att man kan köpa avsnitten med bara avsnitten med fall i.
Så bra.
Jag har gjort som ett enda långt avsnitt med de 3 avsnitt med fall som vi har gjort hittills. Som man kan då köpa. Om man går in på patreon.com/mordmotmord och sen går man in i butik så kan man köpa det där.
Nästan 2 timmar.
Det är nästan 2 timmar. Mm. Det är 3 stycken skitspännande fall. Tycker jag.
Ja,
det är ju då, jag kan berätta vilka det är. Det är mordet på Jeanine Cargot. Som är en riktigt tokig och konstig och jättesorglig historia. Sen är det Theresa Ann Beers försvinnande. En stackars tonåring som träffade så jävla många assholes i sitt liv. Och till slut följde med en man in till skogen. Och inte har setts till sen dess. Och sen så berättade jag i senaste avsnittet om Katarina Ulrika gjort av Ornäs. Som blev bortgift och därefter inlåst i 32 år.
Jäkla
så att det är väl lite grann tema värdelösa, vidriga. Men... Mm. För ovanlighetens skull, kan man säga. Och vi har liksom satt ett pris då på 20 kronor per avsnitt, det vill säga 60 totalt. Men jag har lagt en liten rabatt. Så om man köper det den här veckan så kostar det 40 kronor för alla tre.
Så bra.
Så att från och med att vi liksom släpper det här avsnittet, det vill säga den, vänta.
11, va?
Den 11 september. Och till 23.59 den 15 september så kostar det här trippelfallsavsnittet, eller vad man ska säga, bara 40 kronor. Så det kan man köpa där. Och sen så kommer jag ju också till, alltså på fredag, intervjua en grova brottsutredare för Patreon.
Så spännande. Fallet.
Så om man vill ställa frågor till henne, som är, det ska bli så jävla spännande. Om man har några frågor till en kvinna som heter Kasia, som jobbat med att utreda grova brott för polisen och tullen i Malmö, så kan man skriva dem till mig på Instagram, på DMs, eller typ skicka ett mail till mordmotmordet@gmail.com, eller skriva i Facebookgruppen egentligen. Jag kan starta ett inlägg där. Så kommer jag ställa alla era frågor till en person som jobbar med att utreda grova brott.
Så spännande.
Och så kommer ni kunna höra dem i nästa veckas Patreon-avsnitt. Det var de två sakerna jag hade.
Bra, Karin. Se fram emot det. Båda de sakerna.
Det kommer bli skitspännande, kommer det bli. Och med det så tycker jag att vi sätter igång, eller hur?
Det gör vi. Och det idag är det du som börjar, va?
Just det, det stämmer. Idag, Anna, ska jag prata lite om Fontainebleau.
Mm-hmm.
Inte platsen i Frankrike. Inte nattklubben som sprängde i Stockholm. Eller det gamla göteborgska indiebandet där vår revisor spelade bas. Utan det klassiska lyxhotellet i Miami Beach. Som är liksom känt för sin välvda huskropp. Alltså det är liksom, det är böjt, eller vad man ska säga, ut mot havet. Och det har synts då i bland annat Bondfilmen Goldfinger. Och det här hotellet var liksom playground till otroligt många kändisar från alla håll och kanter under 50- och 60-talets glansdagar. Här bodde Marilyn Monroe och Frank Sinatra. Här bodde Kennedy-klanen. Och härifrån skötte också knarksmugglarligan som fick namnet The Black Tuna Gang sin business. Så att det var så här, från alla olika håll av och alla olika delar av samhället så kom folk med pengar till Fontainebleau för att ja, leva sitt liv. Alltså jag tror typ att det verkar som att Frank Sinatra typ bodde där under en period, om du tänker.
Vad sjukt.
Det här var alltså epicenter för liksom Miamis glitz and glam under de här årtiondena. Och i mitten av alltihop stod ett riktigt power couple. De brukade kallas för The King and Queen of Miami Beach. De hette Ben och Bernice Novak. Ben kom från lite av en hotellfamilj och hade just lyckats med sin första bra affär, ett mindre Miami Beach-hotell, när han då träffade Bernice på en nattklubb. Hon var en otroligt vacker modell som jobbat för alla från Coca-Cola till Salvador Dalí. Det är så kul, tycker jag, att det liksom skrivs att det är så här: she'd worked for Coca-Cola and Salvador Dalí. Man bara, det är som, den ena är ett jättestort varumärke och den andra är en konstnär. Jag vet inte om hon var den här, hon kanske gjorde, du vet, kroppen till den här smältande klockan eller någonting. Vem vet. Hur som helst. Och han liksom gjorde allting för att få henne. Tyvärr var båda två gifta när de träffades. Men skilsmässor gick igenom och 1952 kunde de då till slut gifta sig. 2 år senare öppnade de Fontainebleau som då hade över 1200 rum och 7 restauranger. Så det här var liksom en skitstor satsning som verkligen, verkligen gick vägen. De är det perfekta värdparet på det här hotellet. De känner alla och får alla att känna sig som hemma. Bernice var alltid perfekt klädd. Hon beskrivs som en first lady. Och de bor själva också på hotellet. Så de bor i liksom en svit på hotellet. Och det är då där deras barn, deras enda barn, en pojke som kommer att få namnet Ben Jr. kommer att växa upp. Och det är nog en ganska så konstig uppväxt. det beskrivs hur det bara, alltså du vet, på hans födelsedagskalas var det typ ett, bara vuxna, och två, typ ganska mycket vuxna som bara var typ på besök som var där. Mm. Så att det var liksom, han hade typ inga kompisar som var barn, helt enkelt.
Nej.
Kockarna på restaurangerna lagade alla hans måltider, och när han skulle ut och göra bus eller godis så åkte han själv med en chaufför.
Men gud.
Han hade liksom inga vänner, och hans föräldrar typ jobbade jättemycket. Och jag tänker att när man bor på sitt jobb så måste det ju bli, alltså, allting måste helt enkelt flyta ihop jättemycket. Så att han var ganska ensam och sjönk liksom in i serietidningarnas värld. Så han gillade typ att ligga på hotellrummet och läsa serietidningar jättemycket. Under andra halvan av 70-talet gick det inte längre lika bra för Miami Beach kung och drottning. Och 1977 ansökte man om konkurs då för just hotellet Fontainebleau. Men året efter såldes då Ben Seniors livsverk och räddades därmed. Det är fortfarande ett otroligt så klassiskt och extremt välkänt inslag i stadsbilden. Som har blivit, jag tror att det är ännu större nu. Du vet att det är 1500 rum eller någonting. 1985 dog Ben Senior, och Bernice drog sig då tillbaka till ett lugnare liv och bodde ensam i ett hus i Fort Lauderdale. Även Ben Junior ägde hus i Fort Lauderdale. Kan inte säga det. Han ägde till och med två. För vid den här tiden, alltså slutet av 80-talet, har Ben lyckats skapa sin egen framgång. Han har tagit sin hotellerfarenhet och hittat ett litet annat sätt att använda den. Han har då startat en eventbyrå som är specialiserad på att ordna typ skitstora konferenser på hotell. Så att man, och det gör han typ runt om på massa olika hotell runt om i USA som han liksom har sin business hos dem. Han tjänar jättebra med pengar och lever något slags, du vet så, alltså verkligen så bachelorliv i Miami på 80-talet. Du kan ju föreställa dig.
Man kan ju tänka sig verkligen.
Alltså så himla mycket knark som var i omlopp, eller? Alltså, på ett, jag beskyller inte honom för att ha rört skiten förstås. Men
det fanns.
Men det känns som att det är liksom, alltså det känns verkligen som att det är kokainets epicenter.
Alltså verkligen, i mångt och mycket. Verkligen.
Men han lever då som sagt något slags bachelorliv, ett bachelorliv som då och då tar honom till, hör och häpna, en och annan strippklubb. På just en strippklubb kommer han att träffa en kvinna som kommer att förändra hans liv. Hon heter Narcy Velise, och när hon ger honom en lapdance faller han pladask.
Mm-hmm.
Narcy kommer från Ecuador och gifte sig väldigt ung. Alltså, jag tror att hon var typ 17 år gammal när hon gifte sig. Och hon får då en dotter med sin man. De döper henne till May Abad. Och familjen flyttar till New York när May är 4. I USA så lämnar då pappan Narcy och May att klara sig själva. Och det är förstås jättetufft.
Mm.
Narcy försöker försörja sig som sömmerska, men hon har liksom en dröm om ett annat liv. Alltså ett liv fullt av glamour, fina saker, mycket pengar. Och hon har en känsla av att det inte är i New York hon kommer att hitta då sin amerikanska dröm.
Nej.
Utan sommaren 1983 så flyttar Narcy och May till Miami. Där Narcy börjar försörja sig som strippa. Och som sagt, det är då i det jobbet hon träffar Ben Novak Jr. En man som kommer kunna ge henne allt hon drömt om och mer därtill. Så de blir ihop. Och börjat uppleva något sånt jävla mega liv, om du tänker dig. May, hon går mycket på internatskolor. Hon bor hos släktingar. Hon bor hos vänner. Alltså hon är ganska mycket på andra platser än med sin mamma och hennes nya kille under de här åren. Och Narcy och Ben Junior lever liksom ett allt flådigare liv. Det är tjusiga fester, privatflygplan, yachts, champagne, det är plastikoperationer. Du kan tänka dig, alltså amerikanska drömmen.
Jajamän.
Det finns dock moln på Miamis himmel. Bens mamma Bernice tycker absolut inte att Narcy är ett bra val av partner. Hon tycker helt enkelt inte att hon är fin nog och bra nog för honom. Och det leder till liksom riktigt dålig stämning då inom familjen. Och Detta blir nog extra jobbigt för att Ben är supernära sin mamma. Alltså han har typ kontakt med henne hela tiden och är liksom verkligen så här, hon är väldigt närvarande i hans liv och hon motsäger sig den här relationen. Men det skiter Ben och Narcy i och 1991 så gifter de sig. Efter ett tag flyttar faktiskt May då också in hos sin mamma och hennes man och kommer också att utveckla en väldigt nära relation med Ben. Alltså hon kommer över tid att faktiskt se honom som sin pappa och han kommer att bli en väldigt bra liksom fadersfigur i hennes liv. Det verkar som att hon inte har så mycket kontakt med sin biologiska pappa och han fyller typ verkligen en lucka där. Och det mesta är toppen i familjen Novak. Affärerna går skitbra. Narcy börjar jobba med Ben i hans business. Och när May blir äldre så joinar hon också familjeföretaget. De tjänar skitbra med pengar. Så mycket att Ben har råd att bli den i världen som äger näst mest Batman-memorabilia.
Oj.
Han har alltså lager, flera stycken lager med Batman-grejer. Och han äger till exempel en Batmobil som har varit med i en av filmerna.
Men gud.
Så det här barnet som älskade serietidningar har alltså blivit vuxen och superrik och lägger sina pengar där han vill lägga dem. Jag tycker typ att det säger någonting om hur mycket pengar man har när man kan köpa
alltså,
fylla fyra lager med Batman-grejer.
Det känns också som, det som känns som ett sånt nördigt rikemans intresse verkligen.
Mm. Verkligen, verkligen så. Man bara, här har vi en man som inte bara gillar strippklubbar, han gillar Batman också. och han jobbar verkligen så här, han är väldigt så hands on i sin business typ, så att det verkar som han har säkert ärvt en del pengar från sin pappa. För att som jag förstår det så hade han lyckats vända sitt liv när han gick bort, men det är inte typ att det är så här. Det är väldigt långt ifrån de här pengarna de hade när det gick bra på Fontainebleau. Mm. Utan Ben har liksom så här startat då den här businessen och ändå typ jobbat sig upp till den här typen av rikedom. Yeah. Även om han säkert hade rikedomar redan från början. Åren går och allt flyter på. Men så i april 2009 får Ben ett samtal som kommer att vända upp och ner på hans liv. En granne har då hittat hans mamma Bernice död i hennes hem i Fort Lauderdale. Det verkar som att hon har ramlat och slagit i huvudet när hon ska typ gå ur sin bil. Uh-huh. Och har då ramlat och slagit i huvudet. Och sen har hon försökt ta sig in i huset för att ringa efter hjälp men har ramlat igen. Och Bernice som då är 87 år vid det här laget har då dött innan hon har lyckats larma.
Gud.
Och för Ben blir det här förstås alltså en jättesvår tid. Han blir allt mer deprimerad. Som sagt, han var alltid nära sin mamma även om det var fortsatta konflikter eller så här, hon gillade inte Narcy. Det var konflikten. Även om det pågick så fortsatte han ändå alltid vara super nära nära sin mamma och hon var en väldigt så här, stark person i hans liv liksom. Och det här är det blir en väldigt väldigt svår tid för honom. Men samtidigt så måste han då fortsätta jobba och slita. Och 3 månader efter Bernice död är hela familjen tillsammans med ett gäng anställda i New York för att hålla i en konferens med över 1000 deltagare. Det är helt enkelt mega hektiskt. Ben jobbar sent och vid 7:15 på morgonen den 12 juli 2009 lämnar Narcy parets svit för att gå ner och äta frukost med May. Och då stannar Ben på rummet liksom och sover. Vid 8 säger Narcy hej då till mig, eller typ 7:45 tror jag. Hon säger hej då till mig, men kort efter att hennes mamma gått därifrån får mig ett samtal. Det är någon som säger till henne att komma upp till sina föräldrars rum genast. I hotellkorridoren utanför rummet råder det totalt kaos. Det är fullt av poliser. Narcy har sjunkit ihop på golvet och när hennes dotter kommer fram är det enda hon kan säga att he's gone. Mm-hmm. May hör också en polis säga it's a bloodbath in there. Och det är tyvärr ett helt korrekt uttalande. För in i rummet ligger Ben Novak. Han är bakbunden och ligger med ansiktet neråt i en blodpöl. Alltså svårt misshandlad med skador över hela kroppen. Det är blod i sängen, på golvet. Alltså det är en jätteblodig och brutal brottsplats liksom. Och när de vänder på kroppen inser polisen att någon har då skurit ut hans ögon.
Nej.
Det är helt enkelt ett fruktansvärt grovt brott. Men vem har då, liksom, vem har kunnat inte bara dödat Ben utan dödat honom på det här otroligt brutala sättet liksom. Polisen är pressade för att bara på den här konferensen är det då 1000 personer. Vad jag förstår så är det ännu fler på hotellet. Och alltså, ett hotell är ju en plats där människor kommer och går helt enkelt. Så att det är så här bråttom att hinna förhöra och kanske samla in vittnesmål från folk innan de typ lämnar då. Och även innan en potentiell misstänkte lämnar hotellet såklart. Polisen tror först att det kan ha varit ett inbrott. Men både cash och typ en Rolex är kvar i rummet. Så det känns som sådana uppenbara saker man hade plockat med sig. Det har ryktats om att Ben Novak Senior, alltså Bens pappa, hade med maffian att göra under sin tid som hotellmagnat. Och polisen tycker först då att mordet är så grovt att det skulle kunna ha med liksom organiserad brottslighet att göra. Men samtidigt så är de så här, varför skulle någon ge sig på hans son nu typ 30 år efter hans död? Alltså det känns liksom konstigt typ. Ben Jr. har absolut haft sina egna konflikter under sitt arbetsliv. Han var ingen blyg viol om man säger, utan han gick gärna i clinch med andra och hade ganska ofta konflikter. Och typ, vissa beskriver honom som att han var en liksom spoiled brat typ. Alltså att han så här, han var entitled, och när han inte fick som han ville så gick han gärna i konflikt liksom. Men absolut inte den typen av konflikter som borde, eller du vet, som vanligtvis leder till
det här,
till mord. Liksom. Det finns en konflikt med en annan Batman memorabilia samlare, men även det tycker polisen känns lite otroligt liksom. Istället så börjar polisen snart misstänka en gärningsperson mycket närmare hem, nämligen Narcy. De tycker att hennes historia runt liksom vad som har hänt den här kvällen och natten och morgonen inte stämmer. Hon säger då att Ben har jobbat till typ 6 på morgonen natten innan och att han sov när hon gick till frukosten strax innan 7, eller strax efter 7. Så hon går därifrån typ 7:15 eller någonting sånt tror jag. Och man kan ju då se, man kan ta reda på vilka tider som det har använts ett nyckelkort för att låsa upp dörren.
Ja.
Och man kan då se att ingen har använt ett nyckelkort för att komma in i rummet mellan 12 kvällen innan och 7:45 då Narcy kommer tillbaka från frukosten och hittar sin man. Så att så här, om någon hade knackat på och Ben hade öppnat inifrån, då hade man inte kunnat se det liksom. Men brottsplatsen visar att han ser ut att ha blivit attackerad när han låg i sängen.
Okej.
Okay. Så då är de så här, hur har en gärningsperson kunnat ta sig in utan att använda ett nyckelkort, utan att han har öppnat för dem inifrån? Det är liksom, det låter konstigt. Narcy säger själv så här, jag kanske råkade lämna dörren öppen när jag gick, och hon har väldigt mycket ångest för det liksom. Men även det tycker polisen är så här, det går typ inte riktigt ihop liksom.
Nej.
Dessutom säger hon att hon höll om Ben när hon ringde efter hjälp, men hon har inte en droppe blod på kläderna som hon hade på sig den morgonen. Och vittnen säger också att de har sett henne bete sig märkligt i korridoren ungefär vid samma tid då hon hittade kroppen. Men om det då var Narcy som var inblandad, vad var då motivet? Jo, polisen får en indikation om det när de pratar med Narcys dotter May. För hon säger att hennes föräldrar bråkade skitmycket. Ben har nämligen aldrig slutat med att med sina playboy ways kan man säga, utan han har fortsatt att gå på strippklubbar, han har träffat sexarbetare och han har också haft affärer under hela äktenskapet. Och enligt mig så stannar Narcy för att hon gör vad som helst för att inte bli av med det här glamorösa livet som hon har fått genom sitt äktenskap. Hon vill helt enkelt inte att han ska lämna henne för att hon då ska förlora pengar, saker och statusen. Typ. May berättar också att Ben sedan året innan, haft en lite mer seriös affär, lite mer långvarig affär med en kvinna han har träffat genom en annons då för sexarbete. Han har alltså köpt sex av henne, men sen har de inlett en relation Och han har till och med köpt ett litet hus till henne i Fort Lauderdale och försörjer henne. För att han vill då ett, ha henne nära, och två, inte att hon ska ägna sig, alltså att hon ska sälja sex, helt enkelt. Och det här är ju typ ganska likt hur han träffade Narcy nästan 30 år tidigare. Mm. Och Narcy är, hon vet om den här affären. Hon är helt enkelt rädd att Ben då ska lämna henne för den här nya kvinnan. För att om Ben lämnar henne får hon enligt deras prenup bara lite drygt $60,000. Vilket ju är väldigt mycket mindre än vad hans estate är värd vid det här laget. Men om Ben skulle dö däremot så hade liksom situationen varit en helt annan och hon fick arvet liksom. Mm. Polisen upptäcker också annat som pekar på att det liksom inte, allting kanske inte var riktigt som det såg ut att vara i familjen Novak. Man hittar ganska mycket så, alltså ganska extrem porr i Bens ägo. Men Narcy berättar också att Ben gillade att bli bunden. Och att han bland annat gillade att bli bunden på det sättet som han hittades, som han var när han hittades död i det här hotellrummet. Och det kommer också fram att Ben har varit rejält bunden vid ett annat tillfälle av icke-sexuell karaktär. Mm. 2002 anmälde han nämligen en kidnappning. Han hade då blivit bunden och rånad på många hundratusentals dollar och suttit liksom, alltså varit kidnappad i typ 25 timmar.
Oj.
Han har då sagt att hans fru Narcy var inblandad i det här brottet.
Okay.
Och att syftet var att skrämma honom från att lämna henne, kanske. Och han har då alltså polisanmält det här, och paret har också bara dagarna efteråt alltså ansökt om skilsmässa. Men sen har de dragit tillbaka båda två. Alltså Ben har dragit tillbaka polisanmälan mot Narcy, och de har också dragit tillbaka sin skilsmässansökan.
Okay,
och sen har de bara fortsatt som vanligt, typ. Så polisen tycker då alltså att allting pekar på Narcy, och May bestämmer sig för att försöka stoppa sin mamma från att komma åt Bens tillgångar, värderade till typ $10 million vid det här laget. Det finns alltså en lag i Miami som syftar till att förhindra folk som har varit inblandade i om man ska ärva någon, så finns det en lag som förhindrar den från att ärva om man har varit inblandad i dens död.
Okej.
Helt enkelt.
Mm.
Vilket ju är, alltså ett, typ rimligt, och två, typ sjukt att den lagen behövs.
Verkligen så.
Men.
Mm.
Och Ben har då tillgångar till ungefär typ $10 million. Värderade till ungefär $10 million vid den här tiden. Och det här blir då en strid mellan mamma och dotter kring så här, kontrollen över de här tillgångarna. Vid ett tillfälle tillkallas polis när Narcy jagar mig med en kofot.
Men gud.
Men samtidigt saknas det hårda bevis på att hon är inblandad, och månaderna går då. Och vad som händer sen går isär beroende på källa. Jag har både lyssnat på 48 Hours podd om det här fallet och dokumentärserien Dying to Belong, som har gjort ett avsnitt om det här fallet. De säger liksom olika saker, mm-hmm, trots att båda två har med personer från utredningen. Så här säger då 48 Hours. De säger att det kommer ett anonymt brev till polisen som pekar mot Narcys bror Cristobal Veliz som möjlig inblandad person. Och när de var hemma hos honom så såg polisen, alltså råkade polisen se typ kvitton, eller vad man ska säga, på ganska stora pengaöverföringar.
Uh-huh.
Och de noterar då namnet på vem som har fått de här liksom överföringarna. Enligt den här dokumentärserien får polisen ett brev från Cristobal Veliz, alltså från Narcys bror, där han säger att den riktiga anstiftaren är May. Aha. Alltså att hon och Ben hade en relation och att hon hade anlitat en man för att mörda sin styvpappa. Och han ger också då namnet på den här mannen som han säger att May har anlitat. Så okay, vi slutar vid samma man, om du förstår, samma namn,
mm,
men vägen dit skiljer sig liksom rejält beroende på vilken av de här två källorna man litar på, okay, eller lyssnar på.
Mm.
Men som sagt, den här mannen som båda de här vägarna leder till heter Alejandro Garcia, och han är liksom en ganska utsatt person. Alltså han är beroende av droger och han är beroende av alkohol och han har inte mycket pengar. Och han har, verkar då inte heller ha någon lust att ljuga för polisen, utan han erkänner väldigt snabbt att han har anlitats av Narcy för att döda hennes man och att han har fått $5,000 för det jobbet. Men han säger också att det inte är det första jobbet han har fått av Narcy. Han hade också mördat Bens mamma, Bernice Novak, 3 månader tidigare. Han berättar att han väntade utanför den gamla damens hem. Det är så sorgligt. Och när hon körde in med sin bil så attackerade han henne då i garaget. Och det här har ju avskrivits som en olycka. Liksom. Och polisen i Miami är till en början... för det här utreds ju av polisen. Undrar om det här utreds av FBI redan nu eller om det är New York-polisen. Det kommer bli ett FBI-fall eftersom det rör två delstater. Liksom. Men... polisen i Miami är i alla fall sjukt osugna på att öppna den här utredningen igen. Och jag vet inte om det bara är en fråga om stolthet. Du vet, att man har liksom... Det finns också typ journalister som pushar på för att man ska... för att så här, kolla närmare på det här. De är så här, det här är konstigt liksom. Mm. Bland annat är det jättemycket blod på brottsplatsen. Alltså hon måste ha fallit på ett väldigt märkligt sätt som... Polisen beskriver det som att så här, hon hade skador som att hon typ hade fallit från två våningshöjd. Liksom.
Men gud.
Och nu har de då den här mannen som säger att det är han som har attackerat henne. Att han har liksom gett sig på henne då i hennes hem. Och när man tittar på brottsplatsen och den rättsmedicinska undersökningen utifrån vad han säger att han har gjort, så stämmer det liksom överens. Man kan då snart konstatera att Bernice inte dog av en olycka, utan hon blev mördad av samma man som 3 månader senare också mördade hennes son. Och då är man ju såhär, okej, men vad fan var anledningen till det då? Alltså varför skulle han mörda henne? För att vanligtvis så känns det ju som att så här, när folk mördar sina svärföräldrar så är det för att de står i vägen för deras relation.
Mm.
Alltså att de typ försöker liksom slå in kilar i relationen. Men i det här fallet så hade hon ju redan...
arvsgrej då?
Ja, det är ju exakt det det är. Visade sig att när man typ tittar på Bens testamente så visade sig att en ganska stor del av hans tillgångar, om han skulle tillfalla hans mamma om hon dog, om han dog innan henne.
Mm.
Så det är så här, Narcy hade fortfarande ärvt skitmycket, men hon hade inte ärvt allt liksom.
Herregud.
Och det tror man helt enkelt då att hon vill råda bot på. Så hennes plan börjar med mordet på Bernice, och när det är avskrivet som en olycka kan hon då gå vidare med mordet på Ben. Alejandro berättar att han och en man till, en som heter Joel Gonzalez, de utförde då mordet på Ben, och det var Narcy som släppte in dem i hotellrummet på natten medan Ben sov. Och de attackerade honom i sängen, och när han började skrika gav Narcy Alejandro en kudde att hålla över hans ansikte. Han säger också att det var hon som sa till honom att skära ut Bens ögon.
Så grovt.
Och i ett sista, men liksom explosivt, men liksom extremt svårbevisat avslöjande som ingen har dömts för, som inte har liksom lett till någon utredning vad jag förstår, så säger han att Narcy försökt anlita honom för att mörda en tredje person, nämligen mig.
Nej.
Sin egen dotter. Och som tur är då blev det jobbet aldrig utfört, eller vad man ska säga. I juli 2010 häktas 5 personer. Det har gått ett år sedan mordet på Ben. Det är de 4 jag har nämnt tidigare, och ytterligare en som är misstänkt för medhjälp eftersom han skjutsade mördarna till hotellet där de mördade Ben då, liksom. De 2 som utförde mordet, och alltså Alejandro Garcia och Joel Gonzalez, de erkänner båda 2 och tar då en plea deal och vittnar för åklagaren. Och deras historier som stämmer överens stöttas också bland annat av telefonkontakt mellan de här 4 under den här tiden. Det stöttas av övervakningsbilder som visar att Narcy och hennes bror Cristobal var på samma hotell där mordet utfördes, alltså typ några dagar innan. Och polisens tes är då att de har varit där och rekat liksom. Och dessutom vittnar Bens flickvän om att han pratade om att lämna sin fru och att Narcy vid ett tillfälle ringde henne, försökte muta henne med $10,000 för att göra slut med Ben och också sa, om inte jag får ha honom ska ingen ha honom.
Men gud.
Försvaret skyller på May Abad och säger att motivet för henne är då samma som åklagaren säger att det var för Narcy. Alltså att hon ville lägga vantarna på Bens tillgångar efter hans död. Och om han dog och hon sen då lyckades peka mot sin mamma och hennes mamma dömdes för det, då hade hon ju enligt den här lagen inte rätt till hans, alltså till sitt arv. Och då är hon next in line liksom. Och det här är också den liksom historien som Narcy hållit fast vid, alltså att det är hennes dotter som har beställt de här morden. Både Narcy Novak och Cristobal Veliz dömdes mot sitt nekande då till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Alejandro Garcias dömdes till 17 års år i fängelse och Joel Gonzalez till 10. Och som sagt då, eftersom den här liksom, lagen finns i Miami, så har Ben Novaks tillgångar hamnat i hos då just May Abad. Och hennes två söner, vad jag förstått, är liksom arvtagarna. Och i de här liksom, tillgångarna så ingick då förstås också hans samling av Batman-memorabilia till värde om drygt $1,000,000.
Åh, jäklar.
Och det här var då morden på Bernice Novak och Ben Novak Jr. Som sagt, jag har lyssnat på 48 Hours-podden om fallet. Avsnittet heter Crazy Love, vilket ju är ett idiotiskt namn. Mm. Jag har också sett det här avsnittet av Dying to Belong. Jag har läst artiklar på Oxygen, på CBS News och 48 Hours, de hänger ihop där. Och även Crime Library om fallet. Och det här i sånt fall, det har liksom, det har gjort jättemånga just den här typen av dokumentärer. Vi vet 48 Hours, Dateline, den här Dying to Belong. Det finns skitmånga sådana avsnitt om det här fallet liksom. Och uppenbarligen skiljer de sig lite åt. Så att jag kan liksom bara brasklappa med det redan från början. Att det verkar råda lite förvirring om vad som har hänt. Men jag, liksom, det här är ändå någon slags sammanfattning förstås. Och sen så har jag också förstås läst en hel del om både mord och hotell på älskade Wikipedia.
Gud, vilket fruktansvärt fall.
Alltså,
och just det där att peka på sin dotter också.
Att peka på sin dotter, att hon, alltså, hon och hennes, de var liksom, de var gifta i typ 18 år tror jag, nästan 19 år. Alltså, det är liksom så här. Och sen att beställa det mordet som är så fruktansvärt grovt, och att också vara närvarande när det sker och typ vara delaktig. Alltså det är mycket som är liksom väldigt så, helt, väldigt grovt. Liksom.
Helt fruktansvärt galet. Sorry.
Ja,
tack Karin.
Jag hade den här veckan.
Tack.
Tack ska du ha. Take it away.
Take it away.
Bra början. På tårna.
Jag känner mig verkligen framåtlutad. Okej. Okay. Idag har jag liksom ett ganska konstigt fall, kan jag väl säga. Till att börja med. Den 22 mars 1977 började till synes som en helt vanlig dag för Charles Morgan. Han var 39 år gammal och bodde med sin fru Ruth och deras fyra döttrar i Tucson i Arizona, Amerika. Han lämnade deras gemensamma hem för att åka till sitt jobb. Han arbetade med pengar på olika sätt. Han är någonting som heter escrow agent, och jag hittar liksom inte exakt...
Det är något med fastighet, va?
Ja, alltså det är någon slags, om man bara gör någon slags direkt översättning, så är det någon slags depositionsagent. Så att det verkar som att han liksom, du vet, håller på med lån, depositioner, typ är någon slags mellanhand i transaktioner, du vet, den typen.
Alltså när man tittar på sådana fastighetsreality-serier som man ju gör, då säger de ju alltid att de är, we're in escrow.
Ja, okej. Precis.
Och då det verkar det som att det är någon slags handpenningssituation.
Exakt. Det finns ju något i Sverige som heter tambur, som hanterar, du vet, när man har betalat pengar så att de inte går direkt till köparen och sånt där. Det kanske är någon sån tjänst då på 70-talet helt enkelt. Han var en omtyckt kollega. Han var så här pålitlig, duktig yrkesperson. Och han verkar också ha varit en väldigt bra pappa och äkta make. Så den 22 mars då, 1977, så lämnade han familjens hus. Han skulle köra barnet till skolan och sen vidare till jobbet. Och han lämnade sina döttrar i skolan, men Charles dök aldrig upp på jobbet den här dagen. Och när eftermiddagen kom så kom han heller inte hem. Och man kan ju bara liksom tänka sig den oron, du vet, 1977. Man glömmer ju bort hur dålig koll man hade på sina människor i sin omgivning för typ bara 15 år sedan, innan mobiltelefonerna verkligen hade slagit. Så Ruth får liksom inte tag i honom på något sätt. Hon ringer till jobbet, hon ringer, du vet, till kollegor. Så här, ingen har sett honom efter att han lämnat barnen, helt enkelt.
Mm.
Så det gick en dag, det gick två dagar och sen det gick det tre dagar. Och på natten efter då tre hela dagar, runt två på morgonen, så hörde Ruth någonting utanför familjens hus. Hunden skällde och hon gick ner för trappan för att se vad som pågick liksom. Och då har Charles helt plötsligt dykt upp i familjens hus igen. Och det här är så konstigt när han kommer hem. Och hon, Ruth, då blev helt ställd. För runt sina händer och runt en av hans fotleder så har han någon typ av så här handfängsel, eller om det är typ någon slags bultband eller någonting sånt, i plast. Hon försöker, du vet, ställa frågor till honom. Vad har hänt? Vad är det här? Liksom? Varför ser det ut så här? Och hon förstod efter ett tag att han liksom inte kan prata. Han signalerade mot sin hals, pekar mot sin hals. Och då frågar Ruth typ så här, kan du skriva ner vad som har hänt? Varpå han då nickade och hon hämtade papper och penna. Och då börjar han skriva då så här. Och det han skriver är skitkonstigt. Han berättade då för Ruth att anledningen till att han inte kunde prata var för att han i sin hals hade en hallucinogen drog som kunde, om det då inte ville sig väl, förstöra hela hans centrala nervsystem och i slutändan döda honom. Och,
okay.
Och Ruth är precis som du och jag nu. Hon förstod ingenting såklart. Och hennes reaktion, första reaktion är bara så här, okej, låt oss ringa efter en doktor och polisen. Men trots att Charles då inte kunde tala så var han väldigt tydlig med att det kunde de absolut inte göra. Han fick Ruth att förstå att de, liksom, om de ringde polis eller läkare eller någon annan så var det liksom en risk för familjens säkerhet. Så hon har liksom inget annat val än att börja vårda honom i deras hem. Och jag läste någonstans att, du vet, hon har typ en som en så här pipett som hon droppar vatten ner i hans hals, för han vågar typ inte dricka och äta någonting för han är så rädd att han då ska så svälja den här drogen. Och du vet, han är verkligen illa däran. Och han pratar inte, du vet, han är bara så här, hon gör bara så gott hon kan för att ta hand om honom, helt enkelt.
Herregud.
Och efter ett tag då så började han ge henne liksom lite småbitar om vad som hade hänt då när han var borta och om olika saker i hans liv som hon då inte vetat om. Han börjar med att berätta att han på vägen till jobbet den här 22 mars då, 1977, blivit kidnappad av maskerade män. Han berättar inte liksom vad som har hänt där, mer än då att de har liksom placerat den här drogen i hans hals på något vis. Alltså det beskrivs som att de liksom har painted his throat på insidan med den här drogen. Han berättar då också att han i två år varit hemlig agent för the Department of Treasury, som är ju då en del av den amerikanska Homeland Security, och de arbetar då mot typ bedrägerier, förfalskningar, skattebrott, alla som finansiell brottslighet, helt enkelt. Och exakt vad han har gjort som hemlig agent framgår liksom inte. Och den här kidnapparna då, eller de här kidnapparna då som har kidnappat honom den här dagen och placerat den här drogen i hans hals, har då också tvingat ur honom hans användar-ID och allt sånt som han hade för att arbeta på då Department of Treasury.
Fan pågår.
Ja. Och mycket mer än så här får hon liksom inte ur sin make. Och hon försöker, du vet, så här, varje dag bara, men alltså vi måste ju liksom, du måste typ prata med dina arbetsgivare om det här då. Department of Treasury, typ, vi måste ju ringa polisen, vi måste göra det här. Men så fort hon typ tar upp att de behöver anmäla det, så är han bara så här, nej, 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 absolut inte, det går liksom inte. Så de lever ju i någon slags, alltså super... rädsla, liksom världens obehag såklart. Och hon vet heller inte varför de är under det här hotet.
Nej.
Och 2 månader efter att han kommit hem så försvann Charles igen. Och på samma sätt som första gången så var det ingen som visste var han tagit vägen. Det gick 9 dagar innan det då hände någonting. För efter 9 dagar så ringde det på familjens hemtelefon. Och på andra ändan så var det en kvinna, en röst som Ruth inte kände igen. Och den här kvinnan sa typ så, Chuck mår bra, eller han har det bra. Och sen hänvisade hon till en bibeltext som heter Predikaren. Och ett stycke då i den här bibeltexten. Och jag läste lite om den här delen i Bibeln på Wikipedia, och den har enligt Wikipedia då en väldigt pessimistisk och fatalistisk ton. Och den är typ mycket typ så här, jag har liksom sett det här utdraget då på engelska, och det är väldigt mycket typ så här, man återförenas med sin herre, och du vet, den hänvisar till ungdomen och vad man lär sig under livet och så här. Den är liksom som alla bibeltexter inte helt tydlig. Hon säger i alla fall det här, och sen så la den här kvinnan på luren, och hon har ingen aning om vem det är. Och hon kallar henne också för Ruthie, vilket är typ ett smeknamn som hon aldrig har haft av någon. Så att det är någon som ringer och är så här, hi Ruthie, typ Chuck is all right, typ så. Jättekonstigt. Oh,
fan.
Och det verkar liksom, polisen vet liksom att han är borta, men det är inte så, det verkar inte som att hon nödvändigtvis har berättat för polisen om det som har hänt innan, för att hon då fortsatt är rädd.
Någonting ska hända honom.
Exakt. Sen gick det 2 dagar till, och det var liksom inga mer kontakt från Chuck, och inga fler ledtrådar som dök upp om var han kunde befinna sig någonstans. Men 2 dagar då efter samtalet, på Charles födelsedag, så hittades han avliden bredvid sin bil, mitt ute i ingenstans, drygt 6 mil utanför Tucson. Han hade blivit skjuten i huvudet, typ uppifrån, bakifrån. Med...
Vad som att han har stått på knä?
Mm. Okay. Och hans egna pistol hittades på platsen. Men kulan som de sen hittade kunde man liksom inte av... Den var så skadad av skottet. Så att man kunde liksom inte koppla den till något vapen helt enkelt. De kunde avgöra att han varit död i ungefär 12 timmar när han hittades. Och när han hittades hade han på sig en skottsäker väst som han börjat bära efter att han blivit kidnappad den första gången. Och i ett skärp som han hade på sig så hade han en kniv och ett tomt då pistolhölster, för pistolen låg då liksom på marken typ. I hans bil så hittade polisen fler vapen och jättemycket ammunition. De hittade också såna här plasthandfängsel som han haft på sig tidigare. Och han hade även en sån här plastgrej runt en handled när han hittades död. I bilen hittade polisen också en tand inlindad i en näsduk. Och det är jätteoklart om det här är hans egna tand eller om det är någon annans tand. Och det borde ju typ inte vara så svårt att veta. Men det, jag vet inte det. För att vissa säger att det är hans tand och andra säger att det är typ en tand.
Oklart.
Bara.
Ja. På platsen. Vilken som.
Vad sa du?
En tand vilken som.
Och på platsen så hittade polisen också ett par solglasögon som inte tillhörde Charles, eller som i alla fall liksom hans fru då kunde säga, men jag har aldrig sett dem förut. Sen kan ju han liksom ha skaffat dem under de här 11 dagarna som han var borta. Och allt det här var ju såklart väldigt, väldigt konstigt. Men det blev ju ännu konstigare, för när de liksom tar av honom hans kläder så hittar de fastnålat i hans kalsonger en $2 sedel. Och på den här sedeln så fanns det jättemycket text. Dels så var det 8 stycken efternamn som stod i bokstavsordning. A till G tror jag. Och på sedeln stod då också predikaren 12, vilket är samma bibelstycke som den här kvinnan hänvisade till när hon ringde till Ruth.
Vänta, på en sedel i hans kalsonger?
Ja.
What the fuck? Jättekonstigt.
Mm. På okay. samma sedel, liksom på andra sidan av sedeln, så fanns det också en karta över ett område mellan Mexiko och Tucson. Och den här kartan var liksom över 2 städer som var väldigt kända för sin så här, utbredda smugglingsmarknad, helt enkelt. Okay. Polisen hittade också en lapp med en vägbeskrivning som var skriven med Charles handstil, och den här vägbeskrivningen ledde till den platsen där han hittades död. Jättekonstigt.
Vad fan pågår?
Mm. Polisen hittade inga andra spår på platsen. De hittade inga fingeravtryck på pistolen eller någon annanstans. De hittade krutrester på Charles händer, men han var med i någon sån skyttegrupp, så att han, och vissa hävdade att han liksom då hade kunnat vara och vet, skjutit på en sån shooting range innan. Men det fanns krutrester på hans hand. Och trots då alla de här väldigt konstiga och mystiska omständigheterna så kom polisen fram till att Charles hade begått självmord.
Men den här vinkeln känns ju märklig, eller?
Den känns alltså märklig.
Som skottet hade.
Och man, liksom, anledningen till att de kom fram till att det var då självmord var för att det inte fanns några fingeravtryck eller fotspår från någon annan än Charles på platsen. Polisen tyckte att den här platsen var udda vald, om man tänker att det skulle vara, att den var liksom inte dold på ett sånt sätt som man då polisen tyckte att en mördare borde kanske ha valt. Och så menar de då att om det var någon som hade mördat honom så borde de ha tagit vissa papper som polisen hittade i bilen. De menade då att de här papperna som de återfann i bilen, jag vet inte vilka papper liksom det var, men de menade att det hade varit av intresse för en eventuell mördare. Så trots att det är så här skitmycket konstigt så är de bara så här, ja men det är självmord, punkt liksom.
Mm.
Men som sagt, mycket mystiskt runt hans död, och det har ju absolut spekulerats väldigt mycket i kring vad som kan ha hänt om det då inte var ett självmord. Han pratade ju med sin fru om att han var en hemlig agent efter att han kidnappats första gången. Och det är mycket som tyder på att han inte var det. Men det har liksom inte kunnat fastställas, varken ja eller nej. Men en del menade då att han har mördats just för att han var då hemlig agent, helt enkelt. Andra menade att han var finansiell rådgivare, mellanhand och fixare rent ut sagt för olika maffia och familjer som rörde sig i området. Och att han hamnat på fel fot med någon eller flera av dem, och att de då mördat honom för att han liksom helt enkelt hanterat deras affärer felaktigt. Ett av hans barn berättade också att hennes pappa satt på mycket känslig information om väldigt många högt uppsatta personer, och att någon av den anledningen då skulle vilja säkerställa att han aldrig pratade om det han visste med någon annan. Och de här högt uppsatta personerna då är såklart inte namngivna, men hon menar att det var så här politiker som han hade mycket liksom intel om, som inte skulle vara bra för dem. Hur hon nu vet det vet jag inte. Och exakt vad,
och då, alltså, då är tanken typ att, så här, att polisen avskrev det som självmord, det är snarare som en, alltså, det blir en del av konspirationen. Liksom. Typ. Ah, jag fattar.
Det som var konstigt var också att 2 dagar efter att Charles hittats död så ringde en person till polisen. Personen som ringde polisen var samma kvinna då som ringt hem till Ruth när Charles var borta. Hon kallade sig för Green Eyes och hon berättade att hon hade träffat Charles innan han dog. De hade träffats flera gånger under de här 11 dagarna som han var borta liksom. Och de hade då träffats på ett hotell där hon sa att Charles hade bott innan han dog. Hon berättade att när de träffats så hade han visat henne en väska, alltså full med pengar. Hon uppskattade att han hade runt 60 000 dollar i den här väskan. Han hade berättat då för henne att han hade pengarna för att han skulle kunna betala av det kontraktet som liksom var utställt på hans liv. Polisen kunde konstatera att han hade bott på det här hotellet, men man fick aldrig reda på vem den här Green Eyes var eller var de här 60 000 dollarna fanns liksom. Charles ekonomi var typ ganska ansträngd när han dog. De hade tagit ut flera lån på sitt hem och du vet sådär. Och det figurerade flera teorier om att han höll på med en väldigt omfattande pengatvätt och att något skulle gått snett där. Det pratades också om att han handlade med guld med fel personer, alltså kriminella personer helt enkelt, men också att han handlade med fake guld, alltså att han gjorde affärer om guld men att det här guldet inte fanns och att de här då fake guldaffärerna helt enkelt, det hade handlats upp till 1 miljard värde av då guld som inte existerade helt enkelt. Och man tror då att han ska ha gjort det, alltså att du vet att han, det sägs då att han gjorde det, handlade, höll på med sådana här fuffens affärer helt enkelt för att försöka säkra sin familjs ekonomi, men att det istället helt enkelt bara blev sämre och sämre, för det han gjorde var bara urholka det de hade, du vet, belånade huset flera gånger, ja. Du vet sånt. Men att han då skulle blivit mördad helt enkelt för att någon synade hans fuffens helt enkelt. Man kan väl säga typ att alla teorier om Charles död egentligen kokar ner till att han hade blivit mördad då, att han blev mördad för att han hade information om eller varit involverad i affärer som han inte borde ha varit helt enkelt. Medan andra menar då att allt som skedde inför att han dog, den här kidnappningen, allting sånt, var i hans huvud, att han helt enkelt blivit paranoid och sedan då begått självmord. Ruth vittnade om att hon tyckte att Charles hade betett sig liksom irrationellt innan han försvann och sedan mördades då. Hon beskrev det som att han inte var sig själv och det kan ju ha berott liksom både på den ena eller det andra eller ingenting om du förstår vad jag menar. Alltså det kan ju dels ha varit för att han mådde psykiskt dåligt liksom, eller att han var utsatt för massa utomstående press. Och än idag då så vet man inte vad som hände med Charles, eller Chuck som han kallade, Morgan. Hans fru Ruth gick bort i cancer 2006 utan att veta vad som hände hennes man. Och kvar finns då deras 4 döttrar som fortfarande undrar och letar efter svar.
Jesus Christ!
Mm. Hur?
Vilket jävla mysterium.
Ja.
Men för jag tycker typ att det här första som hände när han kommer tillbaka och pratar om den här drogen och så, det låter ju snarare som att han har fått en typ psykos än som något annat. Så på något sätt hade jag typ tänkt, alltså, men det som är det som liksom ställer till den teorin, eller vad man ska säga, alltså att han har hur nu fan han skulle kunna skjuta sig själv på det sättet, det vet jag inte, men just det här med den här kvinnan som ringer typ.
Nej, det är så konstigt.
Det gör ju hela... Jävlar!
Mm.
Och man vill ju gärna inte vara en sån som bara... It's a conspiracy. It goes all the way to the top.
För att Nej, men det känns ju typ som en foliehatt.
Men någon gång måste det väl kunna... Att man bara, men nu vill jag ändå sätta på mig min foliehatt.
Alltså verkligen.
Fan,
nej, men det är så, man blir ju så frustrerad liksom. Man vill ju bara veta vad som har hänt, såklart. Och jag har läst om fallet på just unsolvedmysteries.fandom.com. Det släpptes ett avsnitt om Charles död i slutet på 80-talet av just serien Unsolved Mysteries, men jag har inte lyckats hitta det på något bra sätt. Jag har läst en lång tråd på Reddit med rubriken The Strange Death of Charles Morgan. Jag har också läst om fallet på BuzzfeedUnsolvedFandom.com, en artikel på Tucson.com med rubriken Cold Case, Strange Evidence Found in 77. av Kimberly Maitas. Och sen har jag läst om fallet på True Crime Zone. Och sen har jag lyssnat på True Crime All the Time Unsolved. Och även ett avsnitt av Crime Junkie Conspiracy om fallet.
Tack snälla du.
Tack själv Karin.
Det känns som att jag måste... Vilken var... Om man vill... Fan. Om man vill läsa fallet, vad tycker du man ska lyssna på eller läsa då? Utöver ditt... Din
det är väl Reddit då? Nej, men Crime Junkie Conspiracy var ganska liksom... True Crime All the Time är ju lite sådär gubbigt snackig liksom. Men den var ändå bra.
Tack så jättemycket.
Mm. Tack själv Karin, och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Det gör vi verkligen. Och glöm inte bort att ställa frågor till vår grova brottsutredare. Patreon.com/mord mot mord. Och den här rabattkoden man kan använda sig av är då rabattkod MMMPatreon. Bra. Får man 20 kronor rabatt på 3 stycken splitter nya fall. Helt enkelt.
Så bra.
Okej, vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Då kommer Anna vara en gift. Nej, vänta. Vi kommer spela in innan du gifter dig. Glöm vad jag sa. Hej då!
Play. En del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.